Välkommen till Floby pastorats terört, eller? Jag sitter här, Erika Niggold, med Ingrid Jarlsson. Och idag har vi ämnet, det lilla stora ämnet, andlighet. Vad tycker du om detta, Ingrid?
Ja, det var inte det lilla ämnet vi tog oss till idag. Så att vi får försöka vrida och vända på det här lite grann utifrån våra perspektiv. Mm. Och se vad vi kommer fram till. Vi har ju inte sanningen, utan vi har ju bara vårt eget tyckande.
Våra terört.
Ja, vi rör till ett. Ja. Idag blir det terört.
Mm. Mer än vanligt.
Kanske.
Vad börjar du då tänka då om dagens ämne, andlighet?
Ja, det är ju, vad är det för någonting? Det är ju en övernaturlig värld som vi lever i, där man observerar hur det ser ut. Och det handlar ju om den personliga tillväxten, en strävan efter ytterst eller helig mening. Det kan vara en definition på andlighet.
Mm. Ja, precis. Alltså, det finns ju så många olika definitioner på vad andlighet är.
Mm.
Men jag tänker ju mycket att vi består av kropp, själ och ande.
Mm.
Och anden är ju den här som förhöjer livsandarna, låter ju konstigt, men som förhöjer livet. Det är det här med glädje och skratt och kärlek och meningen med livet och alla de här frågorna som vi ställs inför ibland.
Det är en annan dimension.
Ja, det är en annan dimension som inte går riktigt att ta på.
Nej, det är liksom mycket en känsla som är väldigt individuell.
Mm. Ja, vi märker ju det när vi pratar om det här. Mm. Innan vi sänder nu så sitter vi och pratar lite och då har vi väldigt olika bilder på vad andlighet är.
Ja, och andlighet kontra religion, alltså vi pratar om att det är liksom, vad är det ena och vad är det andra och hur går det ihop?
Ja, och går det ihop överhuvudtaget?
Ja, det kan man ju undra.
Mm. Men andlighet, det här med att fundera liksom över livet. Jag har ju jobbat en del med konfirmander. Och där pratar vi om de här frågorna. Vad är meningen med livet? Och varför är vi här? Och varför är vi just den vi är? Och vad har vi för mening med att vara på, liksom, leva här på jorden? Och, ja, det är många av de här frågorna som man, tycker jag, pratar alldeles för lite om egentligen i samhället. Var finns det plats för att prata om de frågorna?
Mm.
Och jag vet ju att kyrkorna har ju en, där finns det ju en möjlighet och förhoppningsvis en möjlighet att prata om det. För ibland så tycker jag att kyrkorna ägnar sig mest åt att fika och äta och liksom umgås, och det är ju en bra del.
Mm-hmm.
Men ibland önskar jag också att man skulle gå mer in i mysteriet, liksom att prata mer om just de här existentiella frågorna, att fundera på, ja, varför är jag här, vad är meningen med mig och de här frågorna, och det tycker jag vi gör för lite.
Mm.
Och jag vet inte varför det är så egentligen.
Det är väl bara för att det är ganska svårt. Det finns liksom inget konkret svar.
Nej.
Och liksom som jag ser, så tycker jag ju andlighet är någonting som finns inom mig och i min, hur jag upplever saker och ting. Och när jag tittar inåt liksom mera och reflekterar. Och kyrkan, tycker jag, där är det så mycket regler och grejer som jag, som inte är så mycket i kyrkan, tycker det är för mycket ritualer och grejer, för fyrkantigt. Men där finns ju andligheten med, men det är också väldigt individuellt. Hur man upplever den hemma på sin kammare och när man går i de kyrkliga sammanhangen.
Mm. Ja, det är intressant att du säger att du tycker att det är liksom regler och sånt i kyrkan. För jag tror att det beror på hur mycket man är i kyrkan. För jag som är mycket i kyrkan och har jobbat många år i kyrkan, jag tycker ju liksom att det finns en väldigt stor frihet där.
Mm, men det är nog skillnad på dig som jobbat och har varit engagerad i kyrkan. Jag som då kommer då som en vanlig kyrkobesökare, jag ser ju bara de här gudstjänsterna.
Mm.
Och då är det ju mycket fyrkantigt. Det har ju blivit bättre mot vad det var förr, så har det väl blivit. Och man gör väl lite olika beroende vilka det är som leder gudstjänst och så. Men det är ju mycket manual, så säger man, går efter att det ska vara på ett visst sätt.
Ja, precis. Och det är ju för att det är ju, i många gudstjänster är ju liksom bestämda ordningar på. Mm. Sen finns det ju såna här lågtröskelgudstjänster som i Åsarp har vi ju haft de här TC-gudstjänsterna som är mycket, mycket, mycket musik och väldigt lite prat och det är tystnad och så. Och det är ju en helt annan typ av gudstjänst. Och vi har i Falköping finns det ju livstegsgudstjänsten som också är en lågtröskel. Så det finns ju olika beroende på vilket behov man har.
Mm.
Vilket behov jag har liksom av att möta min andlighet, tror jag. Och sen så tror jag också att gå på gudstjänst, det gör ju att jag lär mig mer om gudstjänstens utformning. Och då kan jag också slappna av mer och kanske få mer tid för att släppa fram andligheten.
Mm. Och det blir ju säkert att man blir mer van vid liksom själva formen runt det hela. Men sen kan jag tycka att andligheten kan man ju också hitta i skogen eller någon annanstans. För i och med att jag tycker att känslan finns mycket inuti.
Ja, det, absolut.
Och inte så mycket liksom runt formen. Sen är det väl, det blir en annan form av andlighet kan jag tycka om man sätter sig i ett kyrkorum, kanske på grund av miljön. Mm. Att det påverkar en del. Mm. Och att människorna i det sammanhanget kan påverka en.
Ja, precis. För att jag håller ju med dig om att min andlighet sitter också i mitt inre. Men jag tycker ju om att vara andlig i gemenskap med andra. Inte bara, för att jag tycker också om att gå i skogen. Och jag sitter ju ofta antingen i skogen eller hemma och liksom bara stirrar ut genom ett fönster och liksom låter min andlighet få blomma ut.
Mm.
Men jag tycker också om att vara tillsammans med andra, för tillsammans med andra tycker jag att jag kan få, när jag får lyssna på andra människor så kan jag också känna att min egen andlighet får liksom näring. Mm. Och den djupnar.
Mm.
För att går jag bara i min egen lilla cirkel så kommer det inte till så mycket. Jag tycker om den här dualismen på något vis, att det finns liksom både och.
Men det är väl så med mycket i livet. Om jag bara går hemma och påtar i min egen trädgård så går man ju till exempel runt och det händer ingenting. Jag behöver ju träffa andra trädgårdsmänniskor för att få idéer och inspiration. Ja. Och det är väl samma sak med andlighet och religion. Att vill man så kan man träffa andra som tycker, som man kan utveckla sig tillsammans med.
Ja.
Så det är väl ganska lika där med olika intressen man har helt enkelt.
Ja. Och det är ju så, när man börjar påta i sin trädgård kan man inte så mycket.
Nej.
Utan man måste lära sig. Och det är samma med kyrkan. Mm. Man kan kanske inte så mycket när man kommer dit första gången. Mm. Men om man är där mer så kommer man också lära sig mer.
Mm.
Så att det handlar, och det tycker jag att jag möter ganska ofta, det här med att inte förstå att man måste liksom lära sig att vara i kyrkan. Utan man tror att när man går dit och så är det inte som jag har tänkt mig. Så går man därifrån och kommer man aldrig tillbaka.
Mm.
Men det är liksom en inkörningsperiod.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag vet ju när jag var barn så att säga. Då jag var inte i kyrkan ofta. Men då var det en präst där som var liksom, ja, som en liten huspräst. Eller vad man hade. Det var ju på 60-talet. Och då kände jag liksom att det här är min kyrka så att säga. Sen när man flyttar runt och man träffar på annat och sådär, då har jag liksom inte hittat den där min plats i en kyrka. Och därför har jag liksom inte varit i kyrkan så mycket.
Nej,
för jag tycker inte det ger inget extra.
Nej, och så tror jag det är för många. Och så tror jag det är för jättemånga. Och det är därför det här är så intressant att prata om andlighet.
Mm, mm.
För hur förklarar man andlighet till exempel? Och det är ju det här, du pratar om en känsla.
Mm.
Och det tror jag också att det är. Men det är också, ibland så är det ju någonting som jag vet när jag mediterar till exempel. Eller när jag går i skogen och sätter mig på en sten. Så kan det kännas så där som att jag försvinner en stund.
Mm.
Liksom,
mm.
Att allting bara stillnar och det blir så där. Jag hamnar liksom i ett tillstånd som är verkligen meditativt.
Mm.
Och det älskar jag när det händer. Va? För att det känns som att då infinner sig också ett sorts lugn som jag kanske inte hittar annars i livet, för att det är så mycket annat som händer.
Mm.
Men just den här, och det är som att när jag hamnar där så är det som att jag kommer också närmare Gud. Och det är ju så skönt när det händer och jag känner lugnet.
Mm, mm.
För annars hade det ju inte känts så bra.
Men, nej.
Men just det här lugnet som infinner sig, det tycker jag. Det är väldigt mycket, det handlar ju om kärlek, det handlar om tillit, Det handlar om glädje. Jag tror att alla det där, alla de här olika ämnena hopkokta blir liksom den här känslan av det jag kallar Gud.
Men med den känslan, det är ju den positiva delen av både andlighet och religion, att man känner det här närheten till Gud och det positiva. Mm. Men sen blir jag så förbaskad när man hör de avarterna, när de vissa kommer och genom religionen ska styra och ta makt och bestämma över andra människor. Gör det liksom i Guds namn eller vem det nu är, och tolka liksom skrifterna på ett sånt sätt som gör att medmänniskorna inte får känna glädje och bli styrda. Va? Då tycker jag, då har vi spårat ur.
Då har vi verkligen spårat ur. Och där har vi till exempel olika sekter som tar på sig liksom rollen av att veta hur man ska tolka Bibeln eller om det är Koranen eller vad det nu är. Mm. Utan att man liksom får tänka att för mig är ju religion positivt. För mig är ju andlighet positivt. Men jag vet ju att de andra delarna finns, och det är klart, men det är väl därför också som jag reagerar ibland med på olika sätt när jag tycker mig höra då människor som pratar om tro på ett sätt som inte känns fylld av kärlek, utan som det här med egot när det kommer in till exempel, att det är egot hos någon människa som styr. Och då får man ju fundera på, var är Jesus i det här? Vad skulle Jesus gjort nu? Mm. Det finns ju sådana armband, what would Jesus do? Som man kan ha på handen, så kan man titta på det. Vad skulle Jesus gjort nu? Och det är ju lite intressant. Då, för att det finns, och det här är ju så svårt att styra i de här vattnena. För att finns alltid människor som har egna agendor. Men jag tänker hela tiden, om vi går tillbaka liksom till grunden, vad handlar det om att vara andlig? Vad handlar det om att vara troende? Jo, men det är ju kärlekens budskap. Och det innebär ju inte att jag ska vara någon mes för det. Men andlighet och kärlek, det ligger ju för mig så nära hopkopplat.
Ja, och om man är andlig, jag känner en andlighet, då känner man sig kanske en lugn inombords, och då vill man kanske sprida det här lugna och också positiva till andra människor, och då blir det liksom typ kärlekens budskap liksom, att man vill göra gott, och då blir det här negativa som blir så tråkigt då i det hela, va?
Absolut. Och det är ju det, hur ska jag då navigera i det? Hur ska jag kunna navigera i det utan att det liksom ska få förmörka? Och det är ju jättesvårt. Jag vet, jag har ju jobbat i kyrkan i 35 år. Jag vet ju vilken arbetsplats, vilken typ av arbetsplats det kan vara. Både positivt och mindre positivt. Hur svårt det är när man har liksom man har sin tro som sitt redskap. Jag kallar ju det för att vara professionellt kristen. För det innebär ju att jag ska vara professionell, men jag har ju min egen tro. Och därför är det så svårt, och därför blir det också konflikter.
Ja, men då borde det egentligen vara en positiv grundsyn på det hela.
Ja, men min positiva grundsyn kan ju vara en annan än till exempel en medarbetares positiva grundsyn är. Och om de två kolliderar då till exempel, så blir det ju väldigt svårt att stå upp då, för att vad är det som är sant då mellan oss två? Alltså det är jättesvårt, och därför jag tror att kyrkan är en komplicerad arbetsplats, och inte bara kyrkan utan alla idéburna organisationer är ju komplicerade arbetsplatser, för man har olika
ingångar i det hela, personligt, väldigt mycket personligt mot vad det är på en annan arbetsplats där det är mer konkret.
Ja, nu ska vi bygga ett hus, precis. Och här är det liksom den här känslan av vad som är rätt och vad som är fel. Va? Och
det, men då har man ju de 10 budorden att gå efter.
Absolut.
Och jo, de räcker ju väldigt långt.
Ja, men då kan man tolka dem också olika. Och då blir det väldigt svårt. Så det här är väldigt terört, alltså på riktigt. För att det är så svårt. Det är så svårt med de här delarna. Och jag har ju absolut inga svar på det, va? För jag tänker så här, att andlighet kan definieras som en strävan efter en fördjupad förståelse av vårt existentiella tillstånd. Det är en resa som ofta involverar reflektion, självrannsakan och sökande efter sammanhang. Det finns flera typer av andlighet och de kan variera beroende på individens tro, kultur och bakgrund.
Mm.
Och det här är ju väldigt, det hittar vi någonstans, du hittar det någonstans på nätet. Och jag tycker det är så, för det är ju precis det här att det beror ju på, jag tänker på de här olika typerna av kristendom som finns i Sverige bara.
Mm.
Du har ju de här lestadianerna, du har chartaoianer.
Det har jag aldrig.
Du har högkyrkligt, du har lågkyrkligt, du har liksom väldigt många olika fraktioner utav tro i den kristna kyrkan. Sen har du pingstkyrkan, du har missionskyrkan, du har andra frikyrkor då, va? Och det är så, och varför har vi så många olika kyrkor då liksom?
Ja, det kan man ju fundera på. När man egentligen skulle utgå ifrån samma andlighet och vi har ungefär samma regler eller skrifter att tolka, så att säga.
Precis,
va?
Precis.
Ändå så blir det ganska så. I Sverige är det kanske inte så stor skillnad på den frireligiösa och svenska kyrkan.
Det är ju det beroende på dopsyn och lite sådana där lite grejer då som skiljer sig. Och sen är det olika kulturer också då i svenska kyrkan som då går liksom med de här. Då har vi lilla Ines som här och pratar också och vill vara med i samtalet. Nej, men vi har ju olika böcker som styr då liksom i Svenska kyrkan. Så har vi ju kyrkomötet som bestämmer hur saker och ting ska vara och sådär. Och det, inom andra kyrkor så har man ju andra sätt att förhålla sig till.
Då. Ja, klart. Och sen är det väl där precis som överallt i världen så är det ledare som lägger upp agendan och talar om lite grann, så här ska vi förhålla oss i den här verksamheten.
Ja,
och så söker man sig dit där man känner sig att det stämmer bäst mot en själv.
Ja, ja. Och jag pratar ju mycket om kallelse där, för att jag tänker att ofta är det så att när man född till exempel inom en frikyrka så stannar man där.
Mm.
Och är man född i Svenska kyrkan så stannar man där. Och är man inte född någonstans in i kyrkan så letar man ju efter som jag gjorde då, jag letade liksom efter var känner jag mig hemma och jag hittade i Svenska kyrkan då.
Mm.
Och där har jag ju varit kvar nu då i 36 år.
Mm-hmm.
Så att det känns hemma här.
Har du fått någon guldklocka?
Nej, jag har fått en lampa. När jag lämnade Katarina församling så fick jag en jättefin lampa. Som jag hade önskat mig.
Okay. Ja, guldklocka kanske är förlegat till den här tiden.
Ja, jag tror jag har en så himla fin klocka ändå här så att jag klarar mig med den. Lite blingig.
Okay. Bling, bling.
Ja, men det här är spännande med andligheten för att det är ju liksom, och det här som jag säger som lyfter, lyfter livet liksom, skrattet och glädjen och naturen och ett litet spädbarn som man får hålla i sin famn. Alltså det finns så mycket av de här dimensionerna som jag tycker lyfter i livet.
Mm.
Det är för mig andlighet.
Ja, det kan det väl vara. Jag tänker väl inte så. Jag har mer den där inre känslan, det inre let, inre sökandet.
Men jag menar att det inre sökandet kan komma ut på det här sättet.
Mm.
I glädje. För att jag känner mig balanserad.
Mm.
Min kropp, själ och ande är i balans. Mm. Då mår jag ju som bäst.
Mm. Mm.
Och då kan jag utlopp för andligheten genom den här glädjen och. För då finns det ju en mening också med mitt liv.
Ja, och harmoni och den biten, den är ju viktig för att må bra, så att säga. Och sen kan det väl vara när man inte mår så bra att man blir mera sökande och letande och försöker hitta svar på varför det är som det är och gå lite mer inåt då.
Mm, mm. Ja, precis. Och varför händer det saker? Varför drabbas vi av sjukdom? Och hur ska jag kunna förstå det? Vad var det som ledde fram till det?
Varför just jag?
Ja, just det. Varför just jag? Och vad har jag gjort för någonting? Har jag gjort något? Eller vad kommer det ifrån? Är det någon som vill mig illa? Eller, och sådär. De frågorna ställs ju ofta vid kriser. Och där finns ju, där kan ju verkligen det ställas på sin spets. Mm. Vad är meningen med mitt liv nu?
Och då kan man ju söka det inne i sig själv, men man kan ju också då gå till kyrkan till exempel och få hjälp där och stöd och med de som jobbar mycket med sådana där funderingar kanske.
Ja, precis. Och det finns ju stödgrupper på olika sätt man kan gå till Och, men kyrkan har ju ofta, eller terapeuter, eller psykologer, man kan ju gå till någon som man kan få samtal med, så man får reda ut det där. För att andlighet måste ju inte alltid vara kopplad till kyrkan.
Utan nej.
Det finns ju andra sorter som du säger där också. Mm. Så man får fundera över, över hur man tar sig an livet.
Men det är ganska intressant det där att prata om de här frågorna, tycker jag. Och som du sa inledningsvis, att man borde prata mer om det.
Ja,
för att det får en liksom att reflektera och fundera över livet.
Ja.
Och hur man kan liksom hjälpa till att få ett så bra liv som möjligt. Och vara tillfreds med sig själv och sin lott i livet, så att säga. Och sin omgivning.
Ja, för vi har ju bara en liten stund på jorden. Vi är här en liten stund. Och jag, för mig har det varit så viktigt egentligen hela mitt liv att vara med andra. För att dels så känner jag att när jag gör någonting för någon annan så hjälper jag kanske den människan. Men jag mår bra själv av att hjälpa andra. Och det är ju så fantastiskt när man öppnar handen och ger, så går det liksom åt båda håll. Så det har jag känt, att jag har en väldigt stark kallelse att försöka hjälpa andra människor. Och det är inte minst genom samtal, för samtal är ju befriande, för att när jag liksom sätter ord på hur jag mår, då är det som att då släpper ut, det är som små bubblor liksom som kommer ur munnen, som den här ångesten eller vad nu det är, liksom det släpper.
Jo, men det har jag också märkt med tiden, liksom att sätta ord på det man känner, så är det förlösande på något sätt.
Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen.
Och det är lite intressant.
Ja, det är väldigt intressant verkligen. Och ibland så, jag hörde det förut att du sa att gå in i en kyrka bara. Jag måste ta lite te här. Att gå in och sätta sig i en tom kyrka, bara det kan ju vara förlösande. Jag vet ju, när jag är ute någonstans i landet eller utomlands och sådär, och så hittar man en kyrka någonstans eller tempel och så. Bara gå in och sätta sig. Och känna liksom att här har suttit så många människor före mig.
Det finns ju alltid en historia i kyrkorummet, så att säga. Som är ganska så intressant. Det behöver liksom inte vara så mycket mer, utan man bara går in och är där liksom, där det är tyst och lugnt.
Och speciellt här på Falbygden, där vi har kyrkor som är liksom 1000 år gamla. Här är det ju så mycket som, alltså det finns så mycket i väggarna. Det har hänt så mycket, både sorg och glädje i de här kyrkorna, och så många människor som har gått före oss, och så kommer vi in och så är vi en del av den här vandringen som pågår, och sen kommer det människor efter oss. Det där tycker jag är så fascinerande. Och hur gör jag då med min stund? Hur gör jag för att hjälpa världen att bli ett bättre plats liksom?
Jag kan ju tycka det här liksom, som världen ser ut nu med sig med Ukraina och det här som vi engagerar oss ganska mycket i. Och så här, hur ser deras andlighet ut, och hur hanterar de det i sin vardag? Där det, man kan tycka att det är elände, och sen kan man ändå få reportage, men de går som vanligt och restaurangerna är öppna. Och vi som inte har varit med om kriget på det viset kan ju liksom, har ju svårt att förstå. Hur det är.
Men både du och jag har ju föräldrar som har upplevt krig. Så vi har ju ändå någonstans
lite närmare till än de andra har kanske.
För det är ju det liksom som jag tänker också. Vi har ju våra föräldrars berättelser i oss. Och jag tänker ibland också då, deras trauman bär vi en del utav. Men det är därför jag tror att jag kan inte göra så mycket åt det som händer långt bort. Men jag kan försöka göra saker här, där jag står. För människor som är runt omkring mig här. För det kan då mildra kanske någon ångest eller mildra. Och sen ger det ringar på vattnet som gör att det når ut i världen. Och det kanske blir fred. Det kanske blir fred.
Det får vi verkligen hoppas.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Och tro på det också, att det kommer bli fred.
Sen, jag menar, vi har ju vår historia, men sen finns det de som inte har någon direkt koppling till något tidigare krig, framförallt i Sverige, där det har varit väldigt lugnt. Men ändå så mår så jättedåligt för att man tar till sig de här nyheterna som bara bombarderar oss med allting, både nära och längre bort. då är liksom, det är svårt kanske att tänka andligt och allt det här liksom, ja, i det här. Men ja, vi får liksom inte tappa bort det, tror jag.
Nej, och den här tilliten, den tänker jag ju mycket på. Att hur kan vi hitta en tillit till att allt kommer att bli bra?
Ja, det kan vara svårt.
Det är jättesvårt, va? Men jag säger det ofta, allt kommer att bli bra.
Man får försöka hitta någon styrka liksom inom sig och med de närmsta, så att säga, och försöka bortse från det man inte kan påverka.
Ja, och det är det här, jag brukar jobba med min vilja. Jag vill att det ska bli bra. Och när jag säger det, jag vill att det ska bli bra för alla människor, då är det ju verkligen, den är ju inte svår att hitta.
Nej.
Att jag vill att allt kommer bli bra, men att jag vill att det ska bli bra.
Då blir det lugn hos dig, menar du? Att du mår bra när du uttrycker dig så?
Ja, det gör jag faktiskt. För att jag kan inte göra så mycket åt kriget i Ukraina eller i Gaza eller liksom någonstans långt bort. Men jag kan göra någonting åt hur jag mår här och hur vi har det här.
Hur man förhåller sig till omvärlden.
Och jag är inte orolig. Jag går inte runt och är orolig på dagarna för att det ska bli krig här i Sverige. För det är ingen idé.
Nej, och det är väl svårt för många att liksom bortse från det.
Ja, men det hjälper mig ju inte. Och det vet jag, man kan ju inte alltid styra det naturligtvis.
Nej.
Men jag tänker liksom så här att, och det är ju den här sinnesrobönen som vi brukar be. Liksom, att jag kan inte göra någonting åt det. Så därför är det ingen idé att jag går orolig. För det hjälper ju inte.
Nej, det gäller att styra tankens kraft. Att säga att man försöker styra det över på det innerliga och vår egen möjlighet. Mm. Bortse från det som vi inte kan ha kontroll över.
Ja,
det, och kanske inte lyssna på alla.
Och det är väl det som är andlighet?
Ja.
Det är väl precis det som är andlighet. Så jag undrar mycket liksom över vad som är vad i det här. Men andligheten är så svår att greppa. Så därför så tror jag vi blir så där. Vi pratar om allt möjligt idag. För att vi har svårt att hitta in bara i andligheten. Men jag tror på den här holistiska andligheten också. Min tro är verkligen holistisk. Jag tror och tänker att vi består av kropp, själ och ande. Och det är ju liksom Gud, Jesus och anden. Alltså de tre delarna finns väldigt nära. Gud för mig är väldigt mycket fader. Jesus är väldigt mycket själ. Och anden är andligheten liksom. Och där har jag de tre delarna som jag tycker är jättebra. För att jag kan, då hittar jag liksom min tro som de här tre benen. Och den är väldigt holistisk för att jag är inte så enkelspårig, utan jag är väldigt all over the place.
Okej.
Okay. Ja, okay. Som man säger så vackert. Och det här liksom är det här som jag sa förut, lyfter, det som lyfter i livet, det som gör livet meningsfullt. Det är ju familjen, mina barn och barnbarn, relationer, kärlek, natur, trumpetandet från en trana. Det om något är väl andlighet, när man fylls, eller jag fylls av glädje för att tranorna kommer tillbaka. Ett barns skratt, en bit choklad. Alltså det är sånt som får livet att verkligen kännas rikt. Det är inte bara de stora sakerna, utan det är också de små. Det är andlighet för mig.
Ja, jag kan nog tycka andlighet är mer de små sakerna än de stora. Och den inre känslan är andlighet för mig.
Hur ser den inre känslan ut just nu?
Ja, just nu är det rätt så. Ja, lite så här soft. Lite bomull, lite mysigt. Lite varmt och gött. Så det är ju ganska bra känsla så där. Lite glädjefyllt faktiskt.
Det låter väldigt bra.
Ha?
Jag hoppas att du som lyssnar också känner dig glad och mjuk inuti. Och att inte bara vi som sitter här gör det. Vi avrundar med att be sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen. Och nu kommer Stairway to Heaven med Led Zeppelin.